Du lyssnar på Ni älskar dem inte av Belinda Bauer i översättning av Ulla Danielsson. Uppläst av mig, Torsten Wahlund. Till Dr. Robert Bracci. Del 1. Maj. Kapitel 1. Det var sent på säsongen för jakt. Fast Jess Took jagade egentligen inte. Hon bara tittade på. Om man nu ens kunde kalla det så. Jess var 13 år gammal. Och det senaste året hade jakt blivit en omskrivning för att sitta i sin pappas hästtransportvagn utan att höra någonting annat än hiphopmusiken i lurarna. Nästan inte kunna se ut på grund av all den imma som snabbt bildades på insidan av bilens fönster i kylan en tidig vårmorgon. Även om det redan var i maj hade Exmoorheden under natten fått ett vackert, glittrande frosttäcke som gjorde att landskapet såg ut som en inslagen julklapp. Den uppgående solen dränkte kullarna i guld och förvandlade dagdropparna till glittrande ädelstenar. Det kom hit turister från världens alla hörn för att få se sådana vyer. Vyer som den Jess Took just nu struntade totalt i, för att istället koncentrera sina sinnen på glasrutor som man inte kunde se ut genom. Ett egendomligt dunkande i hörlurarna och den svaga doften av hästskit som hon redan med sitt allra första andetag hade sugit in i de fuktiga, nyfödda lungorna och som ingen i hennes familj någonsin hade försökt få bort från näsborrarna. John Took var ledare för midmorjakten. Jess tyckte om att påminna honom om att han var en av ledarna. Sen skilsmässan bodde Jess bara under veckosluten hemma hos sin far och det hade gett henne tillräcklig distans för att kunna börja betrakta honom kritiskt och skaffa sig nästan kuslig förmåga att såra honom där det gjorde som mest ont. Som en reaktion på att han hade haft ett utomäktenskapligt förhållande och lämnat hennes mor hade Jess slutat att följa med honom på de stora jakterna. Hon saknade det, men hon hade bestämt sig för att hon skulle låta honom få lida. I gengäld vägrade John Took att låta henne stanna ensam hemma de lördagsmorgnar när han skulle ut på jakt. Han stuvade istället in först Blue Boy och sen Jess i boxen. Och han behandlade de båda två lika hårdhänt. Sen tog han ut hästen och lämnade kvar henne där på en avtagsväg eller på någon gräsplan där de hade valt att ställa sig den dagen. Han brukade alltid göra ett par klumpiga smörgåsar åt henne som hon, för att han skulle lära sig en läxa, aldrig brydde sig om att äta. Samtidigt som Jess nu vred om nyckeln för att hon skulle kunna rikta lite värme mot fötterna, kisade hon mot solskenet som hade börjat sila in genom den immiga vindrutan. Hon var svagt medveten om att hennes far, någonstans bortom syn och hörhåll för henne, höll på att skrika och köra med folk på det där sättet som hon avskydde. Han drog alldeles för hårt i Blue Boys mun för att tvinga fram de imponerande vändningar och plötsliga stillaståenden som fadern trodde gjorde honom till en bättre ryttare. Hon suckade. Ibland hade hon lust att ge med sig i denna viljornas kamp. Hon började tro att den gjorde henne mer illa än vad den sårade honom. Och bråken krävde verkligen mer energi än vad hon hade lust att lägga ner på något annat än att skriva sms till sina vänner eller att längta efter ett par nya stövlar av märket Agg. Hon undrade om 6:15 på morgonen var för tidigt för att skriva till Allison och berätta för henne vilket eländigt liv hon hade. Antagligen. Den släta vita glasskivan på passagerarsidan blev helt mörk då någon närmade sig och sen slets dörren plötsligt upp. Jess ryckte till och öppnade munnen för att säga någonting oförskämt till fadern för att han hade skrämt henne. Munnen förblev chockerat öppen när en man, som hon inte kunde se ansiktet på, sträckte sig in och slog armarna om henne. Och helt enkelt släpade ut henne ur förarhytten. Alltsammans gick så fort. Jess kände hur fötterna hamnade på gruset och kylan träffade ryggen när hennes tröja åkte upp. Hon vred sig och sparkade.